Fokus ikväll handlar om organiserad brottslighet. Det finns en sån verksamhet i Sverige. Och man kallar den ledande personen för X.
Under 60- och 70-talet utpekas han som Stockholms stora gangsterkung. Det talas om illegala spelklubbar, prostitution och till och med om knark och mord.
Huvudmannen i härvan i Stockholms undre värld, sedan många år känd som Mr. X, anhölls i sin frånvaro.
Det var ju plakat över stan med hans namn och att han hade tagit livet av folk genom ståplats i Nybroviken, som det hette på den tiden.
Men när polisen väl börjar granska Mr. X på allvar hittar man inga bevis för den påstådda brottsligheten.
Det är väl så här också, en sån här känd person och som själv inte gör så mycket för att dementera sina rykten. Det blir ju rätt ball att skriva om honom, det blir rätt säljande. Den tidens press var ju betydligt annorlunda än den idag, va?
De hittar på att han har torpeder och grejer. Det skulle vi ha märkt, va, som umgicks med honom. Jag klassar det där som rent skitsnack, va.
Istället riktar man nu in sig på hans ekonomiska verksamhet och skatteaffärer.
Igår morse gjorde Stockholmspolisen sin största razzia någonsin mot ett drygt 30-tal platser i Stockholmstrakten.
Men att få fast Mr. X för skattebrott ska bli mer komplicerat än väntat. Och när man tror att det inte kan komma fler överraskningar ska Mr. X återigen förbluffa sin omvärld.
Nu är han inte Mr. X längre. Han är mannen med plasthjärtat, den världsberömde hjärtpatienten. Trycket från massmedia har varit stort.
Det här är den andra och avslutande delen i historien om den mytomspunne Mr. X. En P4-dokumentär av mig, Fredrik Jonsson. I samband med ett omfattande tillslag i februari 1976 har polisen till slut anhållit Mr. X, men inte för något av de brott som han sedan ett decennium anklagats för. Sen slutet av 60-talet har han mer eller mindre utmålats som en svensk gudfader i Stockholm. Men efter att polisen satt in stora resurser för att en gång för alla gå till botten med alla anklagelser och rykten har en helt annan bild framträtt. Någon månad efter det stora tillslaget skriver kvällstidningen Expressen: det är dags att avliva myten om Mr. X som knarkkungarnas kung, som gangsterchef och mördare. I sitt omfattande spaningsarbete mot honom har polisen nämligen inte funnit några bevis för vare sig knark eller våldsbrott. Tillslaget är istället en samlad aktion från polisen och skattemyndigheten riktad mot Mr. X affärsverksamhet. Den 25 februari 1976, dagen efter tillslaget, kan Ekot rapportera följande.
Den här härvan av skattebedrägerier rör sig alltså om två bitar. Dels har polisen anhållit en känd restaurangägare med ett tiotal olika aktiebolag. Dels ingrep polisen och skattemyndigheterna samtidigt mot några direktörer i bil- och fastighetsbranschen som också opererat med drygt tiotalet olika aktiebolag. Mellan dessa bolag har förekommit en rad olika transaktioner som polisen misstänker har syftat till skatteflykt. Företag med miljonomsättning har inte betalat ut några som helst löner. Bolag har gått omkull utan tillgångar och så vidare och så vidare. Den 45-årige direktör som länge varit känd i Stockholm som Mr. X har formellt inte ägt eller haft speciellt mycket att göra med dessa företag. Men i realiteten, menar åklagaren, är det han som ägt och kontrollerat bolagen. Så här beskrivs han av chefen för Stockholmspolisens spaningsrotel, Kurt Nyblom.
Sen 6-7 år tillbaka så var han ju direkt utpekad som den största knarkkungen som Stockholm hade. Hur den misstanken är riktig eller inte, det kan jag inte uttala mig om.
Och då kom ni istället på att ni kunde komma åt de här personerna genom att ta det skattevägen istället?
Vi tillsatte på spaningssektionen en liten mindre arbetsgrupp som började att fingranska det här. Och vi såg att komma fram någon annan väg än skattevägen var nog väldigt svårt.
Men inte heller den vägen ska bli särskilt enkel. Trots att Mr. X nu är anhållen och utredningen kan starta på allvar ska det snart visa sig att det är ett snårigt och oöverskådligt material att bringa klarhet i. I de fall det överhuvudtaget finns något material.
För nästan alla bolag saknas räkenskaper och bokföring. Myndigheterna misstänker skatte- och gäldenärsbrott.
Skatteutredningen visar hur pengarna bollats mellan mängder av bolag som Mr. X kontrollerat. Systemet har varit att man flyttat verksamheten från bolag till bolag år från år. När det så varit dags för myndigheterna att komma med skattekrav på ett bolag har verksamheten redan upphört och bolaget har satts i konkurs.
Skattemyndigheterna har hittat 26 bolag som kontrollerats av Mr. X, antingen direkt eller i de flesta fall genom bulvaner. Här är listan.
ABC Billeasing.
Bil AB Pierre Cardan.
Hep House AB.
Bil AB President.
Hyponax AB.
Automatbil AB.
Alltså det var ju hur mycket bolag som helst. Och de hette konstiga saker.
Vi har journalisten Annika Hagström som granskat Mr. X affärsverksamhet för SVT-programmet Rikets affärer.
De slaktades och dök upp på nytt och det var ju ett sammelsurium av bolag. Man har en känsla av att också det var att driva med myndigheterna på något sätt.
AB Vakuna.
AB Vacka.
CB Bensin och Service AB.
AB Draken.
Byggnads AB TK.
Såsbolagen AB.
Garage AB Skandia.
Ett par av de här bolagen har fungerat som fasad utåt. De har gjort normala affärer och fört räkenskaper. Men de bolagen har i sin tur betalt ut stora pengar till ett tiotal andra Mr. X-bolag som helt saknat räkenskaper. Pengarna som kommit in till de bolagen har Mr. X enligt skattemyndigheterna stoppat i egen ficka.
Det ska dröja ända till april 1978, över två år efter det stora tillslaget, innan det till slut blir åtal mot Mr. X för grovt skattebedrägeri. Men innan det regelrätta brottmålet kan tas upp i rätten måste en rad skatteprocesser klaras av i domstolarna. 1980 får advokat Björn Rosengren uppdraget att företräda Mr. X i rätten. Och det är vid det här laget länge sedan anklagelserna handlade om gangstermetoder, knark och våldsbrott.
Mr. X var i min värld en bil- och fastighetsman. Han gjorde fastighetsaffärer, han gjorde bilaffärer, han lådde ut pengar till bilhandlare som skulle öppna eget och tog avkastning på sina investeringar den vägen. Och det kan man ha synpunkter på fram och tillbaka, framförallt hade ju skattemyndigheten det. Det är ju så i den här branschen att det är viktigt att man känner för sin klient. Man vill inte ha olika typer av skitstövlar och arbeta för som inte uppskattar ens entusiasm. Han var ju väldigt lätt att samarbeta med och väldigt positiv som person. Och framförallt så var han ju nästan outtröttbar. Det vill säga, jag är outtröttbar för att jag vet att det finns inga genvägar. Men många klienter storknar ju när man ska sitta timme efter timme, dag efter dag, natt efter natt och reda ut varenda jävla detalj. Men han pallade med det och det berodde ju på hans goda humör. Och hans fighting spirit gjorde att han ville inte ge sig för felaktigheter från myndigheterna. Och ofta hade vi sessioner som varnade från 8 på morgonen till midnatt för att reda ut varenda fastighetsaffär, varenda bilaffär, allting. För att det finns ingen annan väg än att trampa i leran så att säga och reda ut varenda detalj.
Skatteprocesserna i de olika instanserna tar lång tid. I pressen anklagas Mr. X för att förhala processen genom att vänta in i det sista med att besvara skrivelser i målet, begära anstånd och kalla oproportionerligt mycket vittnen till förhandling. Men advokat Rosengren håller inte med.
Nej, det så var det inte. Men det är ju så att man får en utredning i knät, vare sig det är en brottsutredning eller en skatteutredning, och ser att här finns det en hel del genvägar som skattemyndigheten har tagit och trott saker som inte stämmer med verkligheten. Då finns det ingen annan väg att gå än att reda ut varje grej. Så det finns inget utrymme i sådana här mål för någon slags processuell smartness. Om man ska fördröja eller kalla in vittnen eller stå i som kan säga någonting annat och göra egna utredningar. Utan här är det frågan om till 95% ren sifferexercis.
Lönar det sig att skattefuska i Sverige om man gör det i tillräckligt stor omfattning och använder sig av alla juridiska knep?
Nej, det ska det inte göra.
Den vanliga svenska måste...
I SVTs rapport i februari 81 intervjuas dåvarande justitieminister Håkan Winberg. Fallet Mr. X aktualiserar frågan om det inte är på tiden att man gör rättsprocesser av det här slaget mer effektiva.
I fallet Mr. X så har han hållit på i 5 år och valsat mellan olika instanser. Han är fortfarande på fri fot.
Men vi ska komma ihåg att han klarar sig inte hur länge som helst. Det är ett utsträckning i tiden. Det innebär inte att preskription inträder i brottmålet, utan påföljden kommer fast det drar in för länge, och det är inte bra.
Och under tiden försvinner alla pengar.
Ja, just det. Det är därför vi försöker att titta på det här. Men kom ihåg, du ska också komma ihåg att det där är undantagsfall.
Nästan 6 år efter den stora razzian mot Mr. X så kommer skatterättegången upp i kammarrätten. Den inleds alltså idag. Men 4,7 miljoner kronor av hans skatteskuld på dryga 5 miljoner har redan avskrivits.
Dessutom preskriberades 150 000 kronor. Detta betyder att helt oavsett kammarrättens dom kommer Mr. X enbart att krävas på 158 000 kronor. I bakgrunden till beslutet om avskrivningarna heter det att Mr. X saknar utmätningsbara tillgångar. Mr. X gick också i sin tredje personliga konkurs under våren 1979. Kurt Nyblom, förre chefen för Stockholmspolisens spaningsrotel, var den som inledde utredningarna mot Mr. X. Hur känner du det idag?
Jag tycker det är lite knöligt, eller vad ska jag säga. Den vanliga svenska löntagaren, han kan ju inte komma undan med gult öre. Jag kan förstå de svenska medborgare som tycker att det är inte den likhet inför lagen som det borde vara.
Det dröjer ytterligare 1,5 år innan kammarrättens dom kommer. Eftertaxeringen mot Mr. X landar på 1,6 miljoner. Nästan en halvering av vad länsskatterätten tidigare beslutat om. Men på grund av avskrivningarna kan som sagt bara en bråkdel av summan bli aktuell att kräva av Mr. X. Beloppet i kammarrätten ska dock bli vägledande för det brottmål gällande grovt skattebedrägeri som legat vilande sedan åtal väckts hela 5 år tidigare. Denna rättegång återstår fortfarande. Men parallellt med de rättsliga processerna ska Mr. X även driva en helt annan kamp. En kamp för sitt liv. Vi hör Mr. X vän från bilhandlartiden, Kenneth Längerberg.
Jag var besökt han på sjukhuset. Han låg i en säng där och var ganska glad men väntade på operation.
I början av 80-talet börjar hans hälsa svikta. 1980 drabbas han av hjärtinfarkt, en av flera de närmsta åren. Och i mitten av 80-talet står det klart att han inte kommer klara sig utan en transplantation. Men det finns en hake. Hans hälsotillstånd tillåter inte någon vanlig hjärttransplantation. Läkarna tvingas därför ta till extraordinära åtgärder för att rädda Mr. X liv. Och följden ska bli att en annars så ljusskygg Mr. X blir kändare än någonsin. Och en del av en världssensation.
Konstgjort plast och metallhjärta inopererat på 52-årig man på Karolinska sjukhuset. Första gången operationen utförs utanför USA.
Den 7 april 1985 får Mr. X, som den sjätte patienten i världen, ett plasthjärta inopererat på Karolinska sjukhusets thoraxklinik. Och det dröjer inte länge innan allmänheten får veta vem patienten är.
Den 52-årige man som chansat på att ett plasthjärta ska förlänga hans liv är alltså långt ifrån okänd, har det visat sig. Mr. X, ofta utpekad som en toppfigur inom den organiserade brottsligheten, men aldrig fällt. Rättvisan vill visserligen gärna tala med honom, men bara om hans skatteaffärer.
Nu är han inte Mr. X längre. Han är mannen med plasthjärtat. Den världsberömde hjärtpatienten. Trycket från massmedia har varit stort.
Yes.
Amerikanska CBS som sänder över hela USA var på plats idag för att göra en direktsändning för bolagets morgonnyheter.
Det var på eget initiativ han visade upp sig för inbjuden världspress idag. Han har minskat i vikt från 100 till 68 kilo. Han är ständigt kopplad till en kompressor under kortare tid till den här mindre bärbara apparaten, inställbar i 5 olika takter. Han mår oförskämt bra, säger han. Han tar promenader, gör restaurangbesök och är helt nöjd med sitt mekaniska hjärta. Om Mr. X fick inte ställas frågor, men han tog ändå tillfället i akt och bedyrade sin oskuld.
I sammanhanget kan jag ju säga att jag är aldrig straffad i hela mitt liv för någonting.
Han överraskade alla att han hade gjort det där. Han nämnde ingenting om det. Jag var uppe och hälsade på honom där.
Mr. X-vän Kenneth Längeberg hade vid det här laget besökt sin kamrat på sjukhuset när det stod klart att han blivit allt sämre. Men han blev ändå förvånad när beskedet om operationen kom.
Sen fick man höra det på radion.
Vad tänkte du då? Blev du överraskad?
Han sa till mig att han tog en chans.
Att sätta in ett mekaniskt hjärta på en människa, att ta bort det egna hjärtat och istället sätta dit en apparat av plast och aluminium som drivs av en kompressor utanför kroppen, det är naturligtvis ett experiment. Där ingen idag kan garantera en säker överlevnad. Och hittills har det bara skett 5 gånger tidigare i USA och 2 av patienterna lever fortfarande.
Den läkare som lett operationen är den framstående norske hjärtkirurgen Bjarne Semb. Flera decennier senare, i samband med den så kallade Macchiarini-skandalen, ska det dras paralleller mellan den italienske kirurgen Paolo Macchiarinis operationer med plaststrupar och Bjarne Sembs plasthjärtan på 80-talet. I båda fallen äger de rum på Karolinska sjukhuset, och då som nu ska de bli starkt ifrågasatta. Även Bjarne Semb ska anklagas för att agera oetiskt och för att inte sätta patienten i första rummet. Vi hör journalisten Annika Hagström som under årens lopp hade granskat Mr. X-affärer.
På Karolinska sjukhuset så kom ju denne Bjarne Semb med den här nyheten, kan man ju säga, med konstgjorda hjärtan. En macho kirurg som var väldigt charmerande, kan jag säga.
Vi hör Bjarne Semb själv, intervjuad av reporten Folke Rydén i SVTs Rapport.
Är det inte lätt att man ser det här som ett experiment med en försökskanin bara för att visa att vi i Sverige är lika duktiga som de i USA?
Ja, försökskanin, det är... I denna situation så har man alltså en patient. Viss enda möjlighet för att upprätthålla livet är faktiskt denna behandlingen, och han får så denna möjligheten och han slår till på den, och när man betänker alternativ så är ju, så kan man ju gott förstå han.
De här bilderna är de första från själva operationen, tagna av sjukhusets egen personal. Bilderna visar hur det sjuka hjärtat lyfts ut och här hur det konstgjorda hjärtat sätts på plats.
Han var väldigt tacksam över att han hade fått genomgå denna fantastiska operation. Det var han, därför att han visste att hans dagar var räknade. Och skulle han inte få genomgå den här operationen så skulle han dö. Därför hjärtat var slut. Så att han var ju väldigt tacksam och hyllade Bjarne Semb.
Under alla år då Annika Hagström granskat Mr. X för SVTs räkning hade han hållit sig undan. Men nu efter operationen får plötsligt Hagström ett telefonsamtal från Karolinska sjukhuset.
Och en välbekant röst talar till mig. Och han sa, nu Annika, nu ska du få höra att jag har ett hjärta i alla fall. Det kanske inte du har trott. Och så tog han telefonluren och la mot kompressorn, och man hörde något som kunde likna ett hjärtljud, fast det var en kompressor som lät. Och sen började han berätta om hur det var där på sjukhuset, att någon sjuksköterska hade följt med honom ut utanför sjukhusets murar och gått iväg och köpt en varm korv till honom. För att han hade sagt att han längtade efter en varm korv. Och när denna sjuksköterska kom tillbaka till honom och gav honom den, så började han nästan att gråta, sa han. Och plötsligt så förstod jag att denna människa inte har mötts av oegen nytta eller godhet tidigare, utan att han alltid har fått betala sig fram. Att han alltid haft liksom en misstro att man måste göra någonting för att få någonting och så. Inte förrän nu så möttes han av det som han hade kanske behövt hela livet.
Samtidigt som mannen som fick ett konstgjort hjärta bara blir bättre och bättre, så har nu åklagaren undersökt hans skatteaffärer. Mr. X har ju sedan 7 år tillbaka varit åtalad men aldrig fälld för skattebrott. Nu har dock överåklagare Claes Seime beslutat att lägga ner åtalet, mycket beroende på hjärtoperationen.
Med utgångspunkt från hans nuvarande personliga förhållanden
bedömde jag att en rättegång i framtiden inte är möjlig. Och det var därför jag lade ner åtal. Detta är ju en mycket exceptionell situation.
I början av maj 1985, nästan en månad efter Mr. X spektakulära plasthjärtsoperation på Karolinska sjukhuset i Stockholm, läggs det 7 år gamla åtalet mot honom om grovt skattebedrägeri ner. Mr. X advokat Björn Rosengren har den senaste tiden arbetat för att få målet nerlagt. Och nu kan han och hans klient äntligen andas ut.
Då hade ju det här rättsmaskineriet, kunde vi lämna det bakom oss. Utan då fick han ju koncentrera sig på att kämpa för sitt liv.
Det visar sig att Mr. X är en av de patienter med plasthjärta som repat sig bäst efter operationen. Och det börjar till och med pratas om att han kan vara redo för en riktig hjärttransplantation. Tack vare den portabla varianten av kompressor som håller plasthjärtat vid liv kan han göra kortare utflykter utanför sjukhuset. Vi hör vännen Kenneth Längerberg.
Han stegar runt där. Han besökte nog flera han kände, va? Och snackade med och sådär. Och då var han ner och hälsade på i skoaffären. Och då hade han den där väskan med sig. Den hade batteriet i till plasthjärtat. Och såg ut och var jävligt bra då. Glad.
Som sitt vanliga jag, eller?
Ja, mer eller mindre, ja. Så han sa till mig, om jag klarar det här, då kan jag bara jobba igen, så.
Men det var ett ganska kort möte då, jag förstår.
Ja, det var det. Det var situationen gjorde så. Sen åkte han iväg, någon hämtade upp han, va. Så. Det var sista gången jag såg han. Och han var ju positiv, alltså. Han trodde han skulle klara sig. Och då var han väl glad för det. Men sen gick det åt helvete.
Vi hade kontakt, vet jag. Jag kommer ihåg också hans röst. Den lät väldigt på något sätt metallisk i slutskedet. Så att han var ju helt annorlunda naturligtvis. Det säger sig självt. Han var ju totalt utslagen i verkligheten. Men mentalt var han fant han i form ända till slutet.
Precis som andra patienter som fått plasthjärtan inopererade ska även Mr. X få problem med blodproppar. En vanlig komplikation efter ingreppet. I början på september 85 får han en större hjärnblödning, vilket kräver intensivvård. Senare under hösten blir han allt sämre och den 21 november 1985 avlider han på Karolinska sjukhuset. 53 år gammal.
Och det visade sig att det hjärtat fungerade ju efter hans död. Så att man måste väl ha konstaterat att han var död på annat sätt än genom att hjärtat inte fungerade. För det fungerade faktiskt även efter han var dödförklarad.
Jag blev ju ledsen då han dog, va. Jag förlorade en kompis. En bra snubbe. Klart man blir ledsen, va. Så, ja, var jag på hans begravning. Det var mycket folk där. Många kände jag igen.
Begravningen äger rum i Stockholm. Och det ska visa sig att Mr. X själv har förberett en hel del av arrangemangen innan sin död. För de närmsta vännerna har han sett till att ordna en sista festmåltid.
Han hade ju gjort en lista vad vi skulle käka och vilka som skulle komma på gravölet då. Till teatergrillen då. Det var bra käk. Jävligt bra käk. Förut var gubbröra.
Känd som Mr. X och hela sitt liv utpekad som gangsterkung, det skapade ett alldeles speciellt intresse kring operationen. Av hans fall lärde sig läkarna en hel del som man har användning för idag. Numera används det konstgjorda mest i väntan på ett nytt biologiskt hjärta. Man gör så kallade korttidsimplantat.
Mycket av det som de erfarenheter som man då uppnått under den tiden har ju kommit andra till godo över hela världen nu. Och det är en mycket viktig bit av utvecklingen här. Mm. Så det var också medicinskt sett en mycket viktig insats faktiskt.
Det ska visa sig att Mr. X hjärtoperation, den första av sitt slag i Europa, ska få stor betydelse för den fortsatta hjärtkirurgin och användandet av konstgjorda hjärtan. Men i kölvattnet av den banbrytande operationen ska en infekterad historia ta vid på Karolinska sjukhuset. Kring Bjarne Semb och hans roll som klinikchef och hjärtkirurg. En historia som påminner om den så kallade Macchiarini-skandalen flera decennier senare, som också ska drabba Karolinska sjukhuset.
Bjarne Semb är ju en berömd hjärtkirurg och han har nu lyckats göra sig ovän med snart sagt hela personalstyrkan. Inte förrän han kommer bort så återgår vi till arbetet, säger sköterskor och läkare till magasinet ikväll.
I januari 1987, drygt ett år efter Mr. X bortgång, leder Annika Hagström SVT:s samhällsprogram Magasinet. I programmet där Bjarne Semb själv medverkar framförs kritik från personalen mot hans sätt att leda arbetet.
Men anklagelserna mot dig är ju hårdare än så. Det talas om dig att du vill experimentera med patienter. Och just nu finns på din klinik en patient, det är en västtysk kvinna. Och för den behandlingen av henne är du anmäld till Socialstyrelsen. Beskyllningarna går ut på att du i experimentsyfte satt in ett konstgjort hjärta som kvinnan inte behövde.
Det är klart att man tar en sådan anmälan allvarlig, men jag tror jag känner mig ganska övertygad om att den anmälan närmast är bara en slags led i den hetskampanjen som har utgått från vår anestesiavdelning.
Socialstyrelsen ska inte finna några fel i behandlingen av den västtyska kvinnan. Och enligt Bjarne Semb är anmälan ett led i personalens försök att få bort honom från sjukhuset. Han menar att missnöjet mot honom bland annat bottnar i att han alltid satt patienternas intresse före personalens bekvämlighet. Klart är att han inte har personalens förtroende. Och flera hävdar att hans metoder är oetiska. Läkare och sköterskor hotar med massuppsägningar, varpå ledningen beslutar att avskeda Bjarne Semb som klinikchef. Han stämmer då landstinget. Och under 1987 sker en förlikning mellan parterna, som ska innebära en upprättelse för Bjarne Semb. I förlikningsavtalet konstaterar bland annat Socialstyrelsen att det inte förekommit några medicinska felbedömningar eller andra medicinska brister i Sembs arbete. Han lämnar Karolinska sjukhuset och börjar arbeta internationellt, bland annat i USA, med att vidareutveckla konstgjorda hjärtan. Journalisten Annika Hagström berättar.
Han gjorde ju lyckade operationer, det gjorde han ju. Och man får ju inte glömma att när det gäller att operera hjärtan så är det ju alltid ett riskprojekt. Det är ju kroppens mest vitala organ. Men det var just det här med det konstgjorda hjärtat som var nytt då. Som man var rädd för, att man skulle liksom drista sig till och pröva i onödan. Men han kanske var den person som Mr. X behövde just i det ögonblicket. Jag tror de där två passade ihop just i elfte timmen, kan man säga.
Det finns mycket i det här som bildar en tidsbild av Sverige. Och man skulle mycket väl kunna tänka sig att man filmade det här. Och jag vet inte vem som skulle spela Mr. X då.
Vi hör konstnären Carl-Johan De Geer, som träffade Mr. X redan på 60-talet, när denne övertog hans butikslokal på Birjalsgatan. Han tycker att historien om Mr. X lämpar sig mycket bra för en filmatisering.
Peter Andersson skulle naturligtvis kunna göra rollen fantastiskt bra, va? Det skulle vara hans genre, men han har inte, då fick han äta upp sig 20 kilo eller mer. Eller kan man ju göra en sån där tjock dräkt på honom förstås. Ja, han skulle vara superb som Mr. X.
Varför just Peter Andersson?
Jo, för att han har något, att när han säger en sak så menar han något annat. Om man är jovialisk, charmerande värld och allting, så kan det ju ligga något annat under, nämligen att man vill ha sin vilja fram, men använder sig av charm för den saken. Men den charmen kan vara en smula, om man tänker efter, så kan den ju vara lite hotfull. Och det skulle Peter Andersson kunna göra.
Vem ska spela din roll?
Ja, det ska vara. Det blir Peter Jöback. Han har den naivitet och ungdomlighet som jag kanske hade.
Men den stora frågan är såklart fortfarande vad som egentligen var sant och inte i historien om Mr. X. Hur mycket eld fanns det egentligen bakom den massiva röken i form av anklagelser och rykten under alla år? På den tiden talades det om att polis och rättsväsende var på efterkälken och att det skulle vara en förklaring till att Mr. X slapp undan påföljder och straff. Men hans före detta advokat Björn Rosengren håller inte med.
Jag tycker precis tvärtom. Den här processen då i kammarrätten när det gällde skattedelen var ju oerhört detaljrik och oerhört väl bearbetad som utav kammarrätterna, så man vägde inte för en enda detalj. Det finns ingen domstol idag som hade gjort tillnärmelsevis, tror jag, en sån utredning som gjordes i kammarrätten, för i det här sammanhanget ett mycket begränsat belopp.
Vad anser du är sant och inte om de här påstådda brotten och så vidare?
Jag tycker det är skitsnack.
Alltihopa?
Ja, det är det. Mm. Det var inte ett dugg sanning. Jag tycker det var 100% skitsnack.
Jag kan inte svara på vad som var sant och inte. Jag vet bara att han var en man som många trodde sig känna till, men väldigt få kände. Historien om honom är hur många som helst. Men fakta om vad han egentligen sysslade med, den informationen gick nog i graven med honom och hans konstgjorda hjärta.
Du har hört den andra och avslutande delen av Mr. X, en P4-dokumentär om mig, Fredrik Jonsson. Exekutiv producent på P4 är Sofia Kottorp. Båda avsnitten finns som podd på webben sverigesradio.se samt i appen Sveriges Radio Play, där du även hittar mer från P4-dokumentär.